Var har alla slutspelsskägg tagit vägen? Ja, det är faktiskt en hel del som frågar dig. Bland annat Kicke har skickat in det, eller ska man säga Sicke eftersom hon stavar med C.
Jag ska nog inte uttala mig eftersom jag hade senast en fråga från Kristina Lundgren. Det skulle vara Christian Lundgren, va?
Ja, precis. Det var ju så att... Men nu har jag ju hånat honom lite och skrivit Kristina till honom här i veckan också. Men han verkar köpa in på att han har blivit Kristina istället.
Det är höjden av översitteri från min sida att liksom benämna med ett helt annat namn och vända från det kvinnliga eller från det manliga könet. Men slutspelsskäggen, varför pratar du med mig om det? Jag går ju med ett slutspelsskägg året runt.
Ja, och det är väl lite det som har inträffat sen slutspelsskäggen var trendiga på 90-talet, början av 2000-talet. Då hade ju kanske ingen skägg. Nu har ju var och varannan människa skägg och går till barberare och lägger ner tid och själ på det där. Och det, är det du som har satt den trenden, eller?
Nej, det är definitivt inte jag, men jag har kanske varit med och bidragit och förstört det där. Det var ju så coolt när man var yngre, när man liksom tittade på slutspel och så var det skägg. Det var ju i stort sett bara där man såg skägg. Och min farsa hade ju, när jag var liten, en mustasch. Men det är få som bär upp en mustasch numera.
Ja, men du, vem hade det bästa slutspelsskägget för då?
Det minns jag. Jag minns faktiskt inte riktigt. Jo. Orvar Stamberg hade bra slutspelsskägg.
Vad sa du att han hette?
Orvar Stamberg. Vet du inte vem det var?
Nej, det namnet har jag aldrig hört. Nej.
Skämtar du?
Nej.
Han vann ju, jag tror, guld, 3-4 guld med Djurgården.
Nej, alltså jag har ingen aning. Alltså då pratar vi början 90-tal, eller?
Exakt. Han spelade 80 och början på 90-talet.
Ja, men du får tänka på att jag är en ung människa.
Men det där, alltså det där. Nej, nu lägger vi på en bumper. Och medan vi lägger på en så kallad bumper så ska du gå in på Elite Prospect och kolla Orvar Stamberg.
Ja, nu förstår jag ju varför du såklart hade koll på honom. Jag ser ju bara en massa säsonger i Huddinge där när han hade haft guldåren i Djurgården.
Ja, men han hade ju bra säsonger i Djurgården. Man ska ändå veta att han gjorde några B-landskamper, inga A-landskamper.
Nej, det är ju rätt fint när man kan glida in på en Elite Prospect-profil så ser han bara Sweden B liksom rakt av i... Nej, han hade någon A-landskamp också, säger han nu. Men det var liksom B-landskamper. Var det vikingarna på den tiden?
Precis, och det är ju det som... Jag menar, då var det inga spelare i NHL och B-landslaget, det är det inte tal om numera när du ställer upp en Euro Hockey Tour. Då säger du att du har 100 spelare där borta i NHL, då är det ju mer eller mindre D-landslag du ställer upp med här. Så att på den tiden var ju ett B-landslag bra. Så Orvar Stamberg, där har du slutspelsskägget. Men låt oss istället fokusera på det som vi har bevittnat den gångna veckan. Och då tänker jag framförallt då på där vi var på plats i fredags i Jönköping. HV71 mot Oskarshamn.
Ja, det var... Det blev inte så spännande som... Jo, första perioden kände bara, okej, andades man ut efter första perioden, stod 0-0. Men det kändes ju egentligen redan som när Stackestad satte dit ettan, lyfte in den där på en retur och sen så när Kaski definitivt dunkade dit tvåan så var det ju bara läge att börja skriva slutsignalskrönika, slutsignalstexter för vår sida i alla fall.
Ja, men du, man spelar ju en hel säsong för att få hemmaplansfördel. Och det är klart att HV71 inte spelade för att få hemmaplansfördel i kvalet, det fattar jag också. Men snacka om att det hade en avgörande faktor.
Ja, HV71 har ju knappast varit bäst den här säsongen, men någonting som de är bäst på är ju det här introt och framförallt det här HV-låten som ligger och pumpar på.
Jag satt och kommenterade på alltså, ja men det är gåshud. Man säger att man får gåshud, men jag fick gåshud.
Av, vad tänker du då? Är det trycket på intot eller stämningen i sig?
Och just den glada låten, den har ju levt med sen jag spelade i Timrå eller Färjestad när man mötte dem. Man åker liksom och sjöng med lite i smyg när den spelades. Och nu när det var trycket där med allt liksom digniteten av match. Nej, det var gåshud.
Ja, det var det. Men HV vann ju matchen och Oskarshamn gjorde ju sin, ja det var ju deras sämsta match i kvalet som man gjorde när det gällde som mest. Det får man ju faktiskt säga.
Ja, alltså de hade ju verkligen krämat ut allting ur det där laget, maxat och nästan lite där till. Det gick ju väldigt hårt, om du tittar på istid så gick man ju hårt på Oksanen, Lodin, ja, några, Nico Olesen och Sohorna och några till där. Och det tycker jag tog ut sin rätt i match 7. Och som du säger, de fick tvåan där, Kaski, och sen trean, då fanns det ingen kräm kvar överhuvudtaget.
Det var väl nästan bra att det inte blev mål där när Wagner hade en puck som jag tror den tar på hans skridsko. Han är inne i målgården där och den dansar på mållinjen, för det målet hade blivit bortdömt, kan jag konstatera här och nu.
I första perioden menar du?
Ja, exakt. Och då hade det bara blivit en diskussion om det att man dömer till någons fördel och så vidare. För jag tror att det målet definitivt hade blivit bortdömt.
För att Wagner då ansågs vara, ha stört Dickov i målgården.
Ja, alltså han är ju inne i målgården lite grann på samma sätt som det här Barklund AIK, där han är inne i målgården alldeles för länge och inte gör någon ansats till att förflytta sig ut från målgården. Så det hade ju Oskarshamn åkt på då. Hade de fått 0-1 i matchen där så hade det kanske tagit någon annan vändning.
Men Oskarshamn har ju skärmat oss, bortsett från den här första säsongen som man räddades av pandemin, när inget lag degraderades, så har man ju byggt något väldigt bra. Om, säg, 7-8 år tror vi kommer se på Oskarshamn och minnas med ett leende och tänka, de skärmade oss, eller kommer vi tänka, just det, var de uppe? Lite som det är med Karlskrona.
Jag tycker att Oskarshamn har ju skärmat oss avsevärt mycket mer än vad Karlskrona faktiskt har gjort. Karlskrona gick väl inte ens till slutspel någon av gångerna när de var uppe.
Exakt, och de har gjort det alltså, med deras mått mätt Oskarshamn nu. Alltså, jag menar, tänk att för ett par år sedan så pressade man alltså till en match 7 mot Rögle i kvartsfinalen. Man var så en
ja, och man hade, man hade faktiskt chansen att avgöra hemma också i match 6 i den matchen.
Exakt.
Så, att, så det var väl egentligen där man så att säga kastade bort möjligheten att gå till en semifinal den säsongen.
Om vi börjar lite med Oskarshamn då, bara för att liksom bena ut. Vad är det som har gått fel? För jag satt ju inför säsongen och sa någonstans att det vore nonchalant, eller jag kanske skulle använda till ordet okunnigt, eller vad sa jag?
Ja, oseriöst tror jag till och med att exakt. Du svängde det med.
Och sätta...
Men vet vad jag reflekterar över när du sa så? Du har sagt det vid ett tillfälle tidigare att det vore direkt oseriöst. Kan du minnas vid vilket tillfälle det var?
Nej, du har ju alldeles var... bra minne för att jag ska kunna säga massa saker som man får äta upp sen. Men vad var det?
Nej, det var ju när Patrik Berglund kom hem till Sverige och du sa att det hade varit direkt oseriöst att inte ha honom högst upp på en ranking och att inte sätta 5 getingar i betyg.
Absolut.
På honom.
Och det står jag kvar.
Och så är det ju, så är det ju. För alltså när han kom hem så kom han hem med den statusen han hade. Sen blev ju inte utfallet så, utan han dippade ju rätt ordentligt. Men jag bara reflekterar att det var senast du sa så att nu får du kanske passa dig för att säga så. Absolut. En gång till. För då går du åt skogen för det laget eller spelaren.
Exakt, och jag sa det direkt oseriöst att placera Oskarshamn på kvalplats. Det var det jag sa inför säsongen. Men om tittar man på värvningar då, som har gjorts, så har man ju sprungit fel mer eller mindre på varje värvning som man har gjort. Titta på målvaktssidan. Langhammer och Kruse. Det höll inte.
Nej, så är det ju. Alltså, om du tittar på Langhammer, värvades som en väldigt meriterad målvakt, hade gjort det jättebra i finska ligan, stått VM och så vidare, men det föll inte väl ut. Han var skadad och de hade ju inte ett försvarsspel som gjorde det enkelt för någon målvakt. Kruse kommer in och jag vet inte vad man hade för övertro på Kruse. Jag menar, han var inte den bästa spelaren direkt i Västervik när han stod där, och han var definitivt inte topp 10 målvakter i hela allsvenskan förra säsongen, så att det är ju det blev inte alls bra.
Nej, det vart ju inte alls. Och så tittar man på backsidan när man värvade Oskar Asplund, så tänkte oj, Oskarshamn, det är klart att Asplund ska gå till Oskarshamn. Det pratade vi om i podden när han hade haft en så.
Men det var ju en liten fjäder i hatten att man hade fått en bra 0-3 att välja Oskarshamn.
Precis. Det föll inte väl ut. Anderberg då, som öste in mål i Östersund, kom man. Och jag vet en annan sportchef som sa, jäklar, Oskarshamn högg honom tidigt. Han hade vi velat haft. Och jag reagerade, tror du verkligen? Du, han kommer bli hur bra som helst, sa den sportchefen till mig. Och då liksom tänkte jag, jäklar, får de in både Asplund där, de har kvar Pile, Quenville. Och så då har du tre högerbackar på den sidan. Du har Burström ganska nyttig. Du, Bengt som kom in. Ja, men backsidan är rätt bra. Målvacksidan är bra. Då börjar man tänka.
Och så kommer Engsund hem också.
Exakt. Så då börjar man tänka. Ja, men fan, det ser rätt bra ut. Men om vi då tittar på forwards som man värvade. Hatsko. Logan Hatsko. Man minns knappt att han ens varit där. Gustav Westlund, som jag dock vill säga var bra i kvalet. Du värvade också Hampus Karlsson, visst, från Division 1. Kanske inte skulle ta det steget. Det är ju värvningar som liksom inte har slagit väl ut. Och den stora värvningen får man ändå säga. Oskarshamn värvar en av de största talangerna. Dalibor Dvorsky. Han ska bli deras andra center.
Mm, och det var ju Oskarshamn som han skulle få den stora möjligheten. Han valde ju någonstans Oskarshamn för att här har du möjlighet att få spela i den rollen som kan utveckla dig och få spela mycket offensiv speltid.
Ja, och det följer ju inte väl ut av många olika anledningar. Det vill jag inte enbart lasta på Oskarshamn i det här fallet. Jag tror att det var Dalibor kanske var bra för honom att flytta till till Sudbury Wolves i den kanadenska juniorligan och få liksom lite andningsutrymme från ganska många som var med och påverkade från olika håll på hans karriär och vad han behövde jobba och inte jobba på.
Men rent krass så är det ju så att Oskarshamn har ju levt på att man har träffat så pass rätt på sina spetsar tidigare. Men man gjorde inte det denna säsongen. Och då är inte marginalerna större än så för en klubb av Oskarshamns dignitet.
Men vart man lite, som jag, lite påverkad av att alla som går till Oskarshamn blir bra? Tror du klubben blev det lite också? Men vi kan ta Dvorsky, han kommer växa in i den här. Ja, men det är klart Asplund, får han bara köra under Filanders spelsystem här så kommer han utveckla, oförutom tal av Anderberg, Gustav Westlund. Tror man, liksom, man sprang bort
men jag tror inte det faller på de unga spelarna egentligen. Jag tror mer att det faller på att man inte lyckades med till exempel alltså de etablerade värvningarna. Engsund blev ju inte riktigt bra förrän de bytte spelsystem egentligen. Alltså Engsund var ju inte nära det han var i Luleå under Bulan till exempel. Och det drabbar ju en sån som Langhammer som man också lastade pengarna på. Att det blev inte heller riktigt bra. Nicky Ollesen, ja, det var väl OK men inte mer. Alltså man tog honom framför näsan på Södertälje då. När han hade ju redan gått
precis,
dit faktiskt.
Exakt. Så det var inte så att...
Men sen får du ändå säga att Jacek, han var väl... Han var väl helt okej, men han var ju inte på Olofsson eller Sommela nivå.
Men en värvning som dock har slagit väl ut får man väl ändå säga, det är ändå Viktor Lodin. Visst, han missade 12 matcher i grundserien, men han gör ändå 31 poäng på 40 matcher och gör 10 på 7 i kvalet, även om han då i match 7 tror lite av den här energin som vi pratade om som liksom inte riktigt fanns där i Oskarshamn och det syndes väl på Viktor Lodin. Han fick inte alls något utrymme eller för att skina eller göra som han gjort tidigare i matchserien.
Tror du att HV hade pratat om det inför match 7 att vi ser till att plocka bort Lodin så har vi plockat bort typ all offensiv kraft?
Jag tror nog att de gjorde det. Kanske inte inför match 1 men jag tror de gjorde det inför match 2, match 3, match 4, match 5, match 6 och rimligtvis då match 7. Jag tror man fokuserade väldigt, väldigt hårt på det.
Men man lyckades egentligen bara i match 7 och match 5 kanske.
Mm. Ja, och Åke Stackestad då som blev den stora matchhjälten för HV71 får man väl ändå säga där med två mål. Det var ju rätt oväntat. Han kom ju in i laget i stort sett för att äta sig in under skinnet på Viktor Lodin. Det var ju hans jobb.
Men man lyfte ju in honom och Ticka där som ett par som skulle komma in på Viktor Lodin. Och ja, Viktor Lodin, det var mycket snack under matchen. Man måste ju älska att han vågade sticka ut hela tiden. Sen så när det var avgjort då så... valde han ju till skillnad från hela Oskarshamn att faktiskt nobba media direkt efter matchen. Han såg ruskigt besviken ut och nere när han gick i korridoren gick förbi media och faktiskt nekade media öga till öga. Det var inte så att han flydde fältet mer än att han gick förbi och sa nej tack.
För det här är alltid lite intressant att få en insikt kring hur det är för er. Jag har ju varit på plats här nu i 3 av de 4 avgörande matcherna. Och jag minns Djurgården, där var det många av de ledande spelarna som sprang och gömde sig. Ordagrant sprang och gömde sig, även om många har hävdat i efterhand att så inte var fallet. Men de sprang och gömde sig. Brynäs, hur var det i fjol? Minns jag inte riktigt vad de...
Brynäs skickade ut ett par, tre spelare, tränaren. Och sen var det inte mer med det. Jag tycker Oskarshamn... bortsett att Lodin då nekade att han ville inte så var faktiskt alla ute som man man ville ha tränare, sportchef, lagkaptener. Det var även stjärnor i laget, Ahti Oksanen till exempel, var ute och pratade med media. Och de kom ut snabbt. De var väldigt samlade, såklart ledsna också. Men Oskarshamn är ju det laget som har skött en degradering på absolut bäst sätt gentemot oss i media, måste jag säga.
Ja, jag såg att Filander, dels var han ute i TV4 direkt därefter, såklart får jag ändå säga. Men direkt när han klev ifrån där, den studion, så gick han rakt till den samlade mediekåren som stod där. Och han stod länge och svarade på frågor, förmodligen med gråten i halsen, för det hade han ju i studion där.
Ja, så var det. Däremot var det inte så mycket tårar som man har vant sig vid de andra degraderingarna. Minns Ove Molin till exempel förra året när han stod och grät väldigt känslomässigt. Sen har han investerat ungefär hela sitt liv i Brynäs IF, så att det kom ju där också. Avgående sportchefen Thomas Fröberg var väl den kanske som visade mest känslor där i korridoren, att när han lämnade. För det, någonstans så kanske det har varit så under kvalet för honom att han har inte jobbat nära laget, men det är han som har byggt hela laget, och att han får lämna med det här som det sista han gör faktiskt.
Ja, när Brynäs åkte ut i fjol så blev jag, stod i studion, jag tittade upp på läktaren och folk, vuxna människor, satt och grinade, och insåg man ju liksom hur mycket Brynäs betyder. Nu vart det ju på bortaplan för Oskarshamn, men det som har varit fint med Oskarshamn de här åren, det är ju så varit en så liten förening, så när man har varit där så har man lärt känna personer i föreningen, så här, alltså ideellt arbetande folk, menar Arne i restaurangen, han med mustaschen där, Viktor och Ellen som står och lagar mat till oss när vi kom, alltså så här, Brynäs är så stor, samma sak som Färjestad och Djurgården för den delen också, eller HV71, det är stora föreningar, men Oskarshamn är så liten, gemytlig, så jag har ju någonstans fått en mer relation med den typen av människor runt omkring än kanske supportrar på det sättet, och det är väl de jag tänker på när jag tänker på Oskarshamn. Han Arne, alltså vad hade det betytt mycket för honom där åren i SHL, liksom hela det gänget som har jobbat runt föreningen, bara ställt upp i vått och torrt.
Men samtidigt är det också det fina med Oskarshamn, att de har byggt upp kanske en lite bättre läktarkultur under SHL-åren här nu också. Jag tror att många har hittat hockeyn ännu mer än vad man gjorde tidigare. Så jag tror inte det drabbar Oskarshamn på det sättet, utan de kommer ju få en mycket, mycket högre allsvensk status nu än vad man hade 2019.
Det för mig genast in på det som Melke Wahlström bland annat och Robert vill att vi ska ta upp lite silly season kring Oskarshamn. Vad har du att ge oss?
Ja, om man då tittar på truppen som då den befintliga truppen, någonstans får man ju kanske börja i den änden och se vilka spelare som kanske kan bli kvar från laget. Om man då tar en lite snabb genomgång så ser jag definitivt att man ska satsa på Thomas Rydén som en av två målvakter. Det är ju egentligen bara att göra honom till sin första målvakt, så kanske du värvar något mindre etablerat från Division 1 eller vad det nu kan tänkas vara. Det tror jag är ett ganska rimligt målvaktspar att gå in med. Tittar man sen på laget i övrigt på backsidan, tror jag Niklas Burström finns en bra möjlighet att få kvar till exempel.
Rasmus Bengtsson borde ju också kunna gå och behålla.
Det tycker jag. Anton Müller eventuellt. Han skulle ju, både Bengtsson och Müller skulle ju blivit kvar i laget om det var SHL-spel. Men de har väl kanske inte så goda möjligheter annars att få ett SHL-avtal.
Nej, och forwardsmässigt tycker jag ändå Jonas Engström, hur ställer han sig hur ställer sig Oskarshamn? Han var ju trots allt faktiskt helt petad där i match 7. Hur ställer sig
han? Ja, så är det. Han var väl petad mer än match 7 till och med.
Ja, absolut. Jag tänkte rent specifikt att när det sätts på sin spets i match 7 så spelar han inte. Men han har ju varit absolut haft en begränsad roll. Men en som jag hade satsat, när jag satsar så säger jag inte nödvändigtvis mycket pengar. Men jag hade prioriterat väldigt mycket, det är Johan Jonsson, att försöka behålla honom.
Ja, vad säger du honom i för centerroll i ett allsvenskt lag? En andra center?
En andra center. Perfekt. Han spelar ju med sån liksom jag såg honom efter matchen och där det var inte så mycket tårar, men där var de ju alltså svullna och röda och rann de där ögonen på honom, alltså det var något tufft. Och han har pratade nog med några som han kände eftersom han haft en historik i HV71, så att det kanske
HV71 är faktiskt hans moderklubb.
Ja, precis, men det kanske var det som gjorde att liksom det brast för honom. Men det jag ser hos honom, det är ju en bra tvåvägs forward på svensk nivå. I SHL så är det ju liksom mer en defensiv forward. Han kan ju spela med två mer renodlade offensiva spelare även i första kedja i svenskan.
Och ska man ha en spetsspelare så kanske man ska gå vidare. Men Nicke Olesen hade 2,50-plus säsonger innan han gick till Brynäs i SHL. Jag tycker att Nicke Olesen ändå har gjort ett rätt bra kval. Var jättebra i boxplay också till exempel. Där har du en spelare som för de två första kedjorna i alla fall. Och sen så Hampus Karlsson. Kanske det finns möjligheter att få hamna på lite mer rätt nivå för honom. Han gick ju direkt från ettan här nu där han var jättebra i Kalmar. Till att då gå direkt upp i SHL. Då kanske det blir mer rätt för honom att gå ner i hockeyallsvenskan. Jag ser norrmannen Mikael Öby Olsen kanske skulle kunna vara i en fjärde kedja i ett allsvenskt Oskarshamn. Han var väl utlånad här nu, eller om de släppte honom helt. Det är ju en potentiell spelare som man kan se i ett lag.
Jag hade också som Gustav Westlund som jag tyckte var bra i kvalet. Hade jag liksom också kunnat landa in på en rätt nivå för honom och spela där. Han har ändå bra fart i benen och skulle säkert kunna göra en 15-20 mål i hockeysvenskan. Det skulle inte alls vara förvånande för mig. Och sen ska det bli intressant med Johannes Salomonsson. Kan han då förlänga sin karriär som blir den här lagpappan? En som man vill ha runt om sig i laget. Och avsluta då kanske genom att okej, vi gör en sista resa tillsammans. Ett år, vi försöker ta oss tillbaka.
Men då är det väl bara att sätta set på hans tröja också ju?
Ja, absolut. Men där är det lite intressant. Set hade ju Oskar Engsund som då valde att flytta hem. Vad ser vi för lite kring honom? Tror du att det blir omöjligt att behålla honom? Med tanke att han är 30 bast, rotat sig lite.
Hade han varit 33-34 så hade jag väl kanske sett en möjlighet att säga att han hade fått ha 3-4 år i Oskarshamn på det här sexårsavtalet. Då hade jag väl sett en möjlighet att man kunde behålla honom. Nu tror jag det blir tufft. Han är ju alldeles för bra för att faktiskt spela allsvensk hockey. Visst, han har ett otroligt stort Oskarshamns hjärta. Han har ju någonstans flyttat hem för familjens skull. Frun är från Västervik. De bor i Västervik. Det är ju en timme upp där kanske, inte riktigt kanske. Har en övernattnings... Eller han bor väl hos sina föräldrar lite grann i Oskarshamn. Men jag ser inte riktigt att Oskar är på den nivån i sin karriär att han ska bli kvar i ett allsvensk. Jag tror att Luleå är säkert jättepå. Linköping kan ju tänka sig.
Det hade vi en spaning här på Twitter här från en av våra trogna lyssnare som sa att den...
Ja, det var Elon Fransson som skrev det. Han spanar på att Engsund skulle kunna hamna i Linköping. Exakt. Det är ju bara 10 mil från Västervik och det blir väl i princip kanske lite längre pendlingsavstånd jämfört med att ligga och köra ner till Oskarshamn.
Men det hade väl varit en bra värvning för just Linköping?
Det tror jag. Det är ju exakt den typen av back de vill ha. De vill ju ha en defensivt stark back som har lite rutin, som har lite hår på bröstet kanske. Det är ju exakt en sån Engsund är, som sätter lite stolthet i defensiven. Hade säkert kunnat formats in bra där under Jeff Jacobs i Linköping.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Men precis som Melker och Robert och bland annat vill ha, har du några specifika Sillu? Nu har vi spekulerat lite kring lagen, men finns det några specifika Sillu-nyheter att rapportera kring Oskarshamn?
Vi kan väl börja med en som gick i stöpet nu när de inte spelar SHL nästa år. Jag hörde att Måns Karlsson i Mora skulle vara tänkt som deras tredje center nästa säsong. Det hade varit en ganska bra värvning tror jag, med hög Vimmerbyfustrad som han är också.
Ja, exakt.
Men en som inte spelar kvar i Oskarshamn, och det hade faktiskt skett oavsett om de hade spelat i SHL eller inte, som är på Sillifronten och som blir ut från Oskarshamn. Jag vet att många säkert vill höra in, men jag tror att Alsenfelt måste gå igenom truppen och veta vad han har att förhålla sig till innan han sätter igång silly season. Mark Langhammer kommer ju inte vara kvar. Han kommer däremot vara kvar i SHL nästa säsong, och han är klar för Malmö nästa säsong.
Langhammer till Malmö?
Langhammer blir Adam Werners ersättare i Malmö enligt mina uppgifter.
Den var oväntad. Om du hade frågat mig eller om någon hade frågat mig, så hade jag sagt att han går tillbaka till den finska ligan. Jag hade nog inte trott att han skulle gå till ett annat SHL-lag. Med det sagt så visade han i slutet, när det var ett bättre försvarsspel framför honom i Oskarshamn, att han är en duktig målvakt. Så det ska bli intressant om man ser i Malmö då, med den defensiven, om han kan få studsa upp då och vara bra.
Ja, och tittar man på Malmös lagbygge så är det ju, kommer de ju prioritera defensiven. Det är ju därför man har värvat in till exempel Bert Robertson.
Den stora frågan innan vi avslutat segmentet om Oskarshamn i deras SHL-sektion här är ju: vad händer med huvudtränaren Martin Frölander? De två senaste åren ansedd av många som den SHLs absolut bästa. Vad vet du?
Ja, jag har sett att det är många som har frågat om Frölander, bland annat Linda Persson som har ställt den frågan. Och jag har väl hört lite mellan raderna att Frölander kommer sitta lugn i båten här under sommaren. Han sysslar med lite föreläsningar och så sidan om. Och sen så kommer det ju ett så kallat, om man får kalla det, tränarår 2025. Och är det då någon av de som alla klubbar som har utgående avtal på sina tränare, eller kanske utgående senare också, som väljer att göra förändringar under säsongen, så kommer Martin Frölander kunna sitta där i november och säga alltså, jag är beredd att skriva för 2,5 år eller 3,5 år. Mm. Jag kan skriva på ett längre avtal direkt. Så han kommer ju sitta på en riktig guldposition här under säsongen, eller om han väntar till nästa vår.
Alla lag som går lite dåligt, alla lag som har förlorat 5 raka matcher eller någonting, kommer blickarna riktas mot Martin Frölander.
Vi kan väl säga så här att Martin Frölander kommer ju ha koll på alla lag som funderar på att sparka sin tränare, för att han kommer ju ha ett samtal från den sportchefen eller styrelsen.
Det enda lag som jag ser som orimligt som ska ringa till Martin Frölander, vet du vilket lag jag tycker det är?
Nej, det vet jag inte.
HV71.
Och vad grundar du det på?
Man har kontakterat Anton Blomqvist, som är en bra tränare, som har gjort ett bra jobb med AIK. Nu har man valt väg med honom. Nu ska alla följa med. Alla ska ta rygg på Anton Blomqvist. Han ska bli head coach. Det ska inte vara Johan Lindbom som ska vara head coach. Det är han man ska ta rygg på. Och då hålla på liksom, ja, går det dåligt åt 8-9 matcher, Frölander, han är redo, vi kanske ska plocka in honom. Nej, man har försökt med diverse tränarbyte genom åren. Nu har man valt väg, och det är Anton Blomqvist, och jag tror på Anton Blomqvist i HV71.
Och nu är ju dock bara Anton Blomqvist rekryterad som assisterande tränare, men det för oss ju in på lite frågor som vi har fått från bland annat Pontus, och även Zorro undrar ju vilka kontrakt HV kommer att köpa ut, och Tobias Fast vill veta mer om tränarstaben. Vad tänker du där? Är det dags att rensa bänken, eller vad tänker du?
Jag tror att det framförallt är väldigt viktigt att det inte blir en Johan Hedberg-lösning, att Anton Blomqvist kommer in till befintligt dukat bord med tränare. Han ska få ta med sig en, kanske två personer. Det är svårt att ta med sig två personer. Om jag hade varit Anton Blomqvist, så hade jag velat ha med mig en forwardstränare. Sen hade jag lyft upp Kristoffer Persson från J20, backtränare. Det är precis det jag har saknat lite, den typen av person. Kristoffer Persson är en ganska rivig, eldig person. Har jobbat mycket med det här individuell utveckling, face to face. Arbetat med individuella utveckling av spelare. Jag tror att det är en detalj som man måste verkligen lyfta i HV71. Skulle det kunna vara en bra kombo. Och så plockar man med sig då Anton, vad han vill ha för ytterligare tränare vid sin sida.
Och hur hade du då lagt upp det? Hade Persson basat över backarna, eller hur hade du lagt upp det? Eller ska Anton, som ändå har det som sitt specialområde, göra det? Eller hur tänker du?
Nej, Anton har huvudansvaret i HV71. Han har huvudansvar för forwards och backar. Men man måste ändå ha en specifik på backar och en specifik på forwards. Det är så jag ser att alla konstellationer måste vara byggda. Så att det är... Jag vet att Johan Lindbom då på pappret ska vara huvudtränare. Men precis som är nubben där, som jag ser att Patrik Ström bland annat har frågat hur man ska tänka kring just nubben och Johan Lindbom. Det är ett läge när man måste göra en riktningsförändring, och det går inte att göra en riktningsförändring med de personerna som har varit med under den här tiden när det har varit så mycket negativt, och det kommer att bli ett störningsmoment för laget också. Så fort man förlorar två raka matcher kommer man säga, är bort med nubben, bort med Lindbom. Så förlorar man två, tre matcher med Anton Blomqvist, så okej, nu har vi valt den här vägen, nu står vi bakom, nu går vi i den här riktningen.
Lindbom då, som ändå han har ju i grund och botten, så har han ju en anställning i HV71. Nu blir han ju huvudtränare för även nästa säsong, men i grund och botten är han ju anställd som klubbdirektör. Om vi leker med tanken att nubben försvinner som sportchef, vilket jag utgår från att för nubbens skull, för HV71s skull, för allas skull, nubben behöver inte vara kvar i Jönköping, det är bara vad jag utgår ifrån. Skulle då Lindbom kunna vara det som i en övergångsperiod blir någon form av GM som sköter lite kontakt med agenter, och så i samråd med Anton Blomqvist och övrig tränarstab, att det är de som sätter kommande bygge, men att man frigör nubben från det.
Ja, men om vi, du som har lite koll då på hur silly season ser ut, hur många faktiska kontrakt eller hur många spelarrekryteringar behöver de göra här och nu, tror du?
Första center kommer de ju absolut behöva värva, ja. Och så kanske en spetsig forward, så två riktigt bra forward. Jag tycker ändå de har hyfsat ställt lite längre ner i laget. Det kan vara att det är någon som... Men sen kommer du kanske behöva göra något utköp också. Och det är bland annat den frågan som Zorro frågar över, vad det finns för utköp som kanske behöver göras. Så då kommer det kanske bli Lindbom som får göra det. Sen tycker jag man måste ju ha någon riktigt bra back också. Så någon bra back, och sen så är det ju målvaktspositionen också egentligen. En målvakt skulle jag säga, en riktigt bra back, en bra center, en bra ytterforward. Där någonstans lägger du grunden. Så fyra viktiga kontrakt kommer att behöva skrivas.
Ja, och det är precis, det blir en liten brytpunkt vem som ska göra det. Och sen är det också så här, visst, nubben har fått mycket skit. Men förfallet, eller om man får säga, även om de gick upp där i Hockeysvenskan, men det hade varit under en längre tid. Alla pilar kan ju inte riktas mot nubben. Därför är det en organisation som måste göra en riktningsförändring. Bara för att man då väljer att ta nubben i nacken och flytta honom till höger, så behöver inte saker och ting nödvändigtvis bli bättre för det. Och också Patrik Ström noterade, jag bara frågade om Oskar Sund och låta honom vara sportchef. Oskar Sund ska jobba med juniorer, med juniorutveckling, med sina spelare där. Jag tror inte att han ska vara sportchef, och han har väl assisterande sportchef på pappret, men det är väl bara en titel som han inte bär upp på det sättet. Han gör ett jättebra jobb med juniorer och ska fortsätta på den vägen. Där tror jag han är allra bäst. Jag tror inte heller att han, utan att veta mer, jag tror inte han är ens intresserad av att vara sportchef.
Du, när Kaski gjorde 5-0 i öppen bur, har du varit med om en bättre parerad banderoll än vad som var fallet i Jönköping?
Jacek Borgström. Vinna varje teckning nu för Oskarshamn, det gör man inte. Här är Kaski, tittar mot den tomma kassen och skjuter mitt i prick. Det är 5-0 HV71. Oliver Kaski nätar. Och nu börjar SHL även nästa år bli verklighet för hemmalaget.
Nej, det är, som svar på den frågan om en bättre tajmad banderoll, aldrig. Och för de som inte var där, så kan du väl läsa upp vad som faktiskt stod på den banderollen som kom i en perfekt timing.
Ja, perfekt timing ska vi verkligen poängtera där. Det står så här: styrelsen och nubbens inkompetens har raserat HVs existens. Detta skulle aldrig hända, nu är alla broar brända, avgår alla. Och vi måste ju säga som så här att de som har skapat den här bandrollen, de är ju klara för Bingolottos julrimsstuga 2024.
Ja, vi har ju sett en del bandroller som har varit liksom mindre fyndiga eller mindre vassa rim. Det jag ska säga, varför jag säger att det var så bra timing. Sen får alla göra sin värdering kring budskapet. Men anledningen till att jag tycker att det var bra timing var att man stod där och stöttade laget hela matchen, hela säsongen för den delen, hela kvalet. Man har stått där och tålmodigt bara tagit liksom, okej, okay, hur dålig man har varit, så har man varit där. Och i kvalet, i match 7, så är man en avgörande faktor. Och när Kaski gör det 5-0-målet, då är det klart. Det är först då, det är inte när Nick Shore gör 4-0. Det är inte när man gör 3-0. Alltså det är när det är 5-0, då vet man klart. Då kommer banderollen upp. Blixtsnabbt kommer de upp med ett tydligt budskap. Vi har stått här hela säsongen. Vi har inte gjort någonting. Vi har stöttat. Men nu är det dags att vi säger ifrån. Därför bra timing och... 5 getingar rakt igenom.
Ja, jag tycker också det. Alltså, jag har ju luskat lite vilka det är som ligger bakom den här banderollen. Och detta är alltså supportrar som har bilat upp till Övik och varit i Timrå och åkt ner till Malmö i en betydelselös match i sista omgången, som har stått och kört på varenda match här i kvalet och verkligen, får citera en annan människa här, ätit bajs genom hela säsongen.
Passar det nu?
Ja, jag ska passa mig här. Men... faktiskt, jag tycker det var helt rätt. För när skulle man annars gjort det om man inte gjorde det nu? Jag såg att det var någon skrev, men det var väl inte rätt läge nu, ska man känna
lättnad. Perfekt läge.
Det är just
perfekt.
Därför det är exakt rätt läge. För att det är en lättnad och det är inte en glädje. HV71 av den digniteten med 70 miljoner i budget, eller vad det nu var, om det var 69 eller 71, det kan kvitta egentligen. Det var helt rätt läge att lyfta upp banderollen i det läget.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Jag var ju i studion i lördags i Stockholm och gjorde matchen då mellan Frölunda och Leksand. Jag ringde dig där lite glatt när jag satt i bilen hemma och sa, vi pratade lite hur vi skulle lägga upp podden och vi skulle prata om. Så jag tänkte, är skönt. Inte ett domslut, ingenting vi behöver ens diskutera i den här podden. Sen när jag slog upp mina ljusblå på söndag morgon så såg att Kalle Östman hade blivit anmäld för en pååkning av en assisterande domare. Vad tankar kring det?
Ja, och detta har ju berört många också i kommentarsfältet. Stimblad, vår trogna följeslagare här på, som håller på Leksand, Robin Söderlund, J. Sandsten, Roland Andersson, Kalle Gran. Vet du om det är den Roland Andersson som var förbundskapten i fotboll en gång till? Jag tror inte det. Men han har aura av att kunna hålla på Leksand faktiskt. Det där lite äldre som kanske inte hade något hockeylag för. Men han undrar också bland annat och vill att vi pratar om den här. Det blir 3 matchers avstängning för Kalle Östman, och Linus Ölund i Brynäs fick ju exakt samma straff, så att man har ju någonstans en mall man går efter.
Ja, och jag tycker ju att det blir väldigt missriktat. Jag tycker att det är fel att det blir så hårda avstängningar på det är en olyckshändelse. Med det sagt så tycker jag att den här är värre än Linus Ölund.
Du ska klampa in i det här
nej,
träsket alltså.
Nej, jag ska verkligen inte göra det. Jag tycker ju verkligen att en avstängning är för mycket, och jag skulle vilja säga helt obefogat också. Det är ju mer en olycklig situation när man krockar, man skickar upp handen, sorry. Och det återigen, när vi pratade om det tidigare, det blir ju domarna som hamnar liksom i fokus. Det är inte de som vill ha det på det här sättet. Det är inte domarna som kliver in och anmäler, utan det är ju ett...
Men vem är det som vill det egentligen? Alltså, vem har bestämt att det ska vara så? Domarna vill inte det. Men spelarna vill inte det. Supportrarna vill inte det.
Nej, men det står ju klart och tydligt i regelboken. Alltså att...
att det ska leda till avstängning för det.
Ja, att det är absolut förbjudet med kontakt med domare, och om man visar en likgiltighet. Alltså,
men han visar ju ingen likgiltighet. Ju.
Jo, men i situationen så bedöms det ju det rent juridiskt, då har jag förstått, att man visar en likgiltighet för att man... Ja, jag kommer ihåg, vi satt oss in i det här med Albin Lundin-caset. Och det är just det här, det blir väldigt svart eller vitt. Det finns ju liksom ingen gråzon, det finns ju inget sunt förnuft, tycker jag, kring de här grejerna. 3 matcher för en situation där det är mer olyckligt. Spelare krockar, alltså egna spelare krockar med varandra ibland för att man åker in. Och här kan man ju tycka att, jo, men Kalle Östman borde se linjedomaren, han gör inget fel. Han ska åka ut från båset i det läget, för Frölunda-spelarna hoppar in, han kan inte stå kvar där. Jag vet inte vad jag vill ha sagt. Tre matcher för alldeles för hårt. Och någonstans grader i helvete så tycker jag att den här är värre, om det nu ens finns ett ord som betraktas som värre i det här fallet, än Linus Ölund, som den kollisionen som skedde där med skridsko mot skridsko mer.
Men har vi kommit fram till, visst har vi kommit fram till att domarna, de är untouchable. Det kan vi slå fast, eller hur?
Absolut, absolut.
Ja. Ja, David skickar in en fråga här. Hur kunde Linus Klasen klara sig helt från avstängning medan Östman och Ölund åkte på tre matcher? Har du sett den incidenten när det är en duell där Linus puttar till en dummare i ryggen lite lätt? Men om vi nu har kommit fram till untouchable,
ja, absolut.
Vill jag veta hur du ställer dig till det.
Ja, där crosscheckar han. Där är det ju mer kanske en kampsituation mot en... Han crosscheckar en Björklöven-spelare. Alltså, och då blir det att hans handske träffar den assisterande domaren. Då kanske man bedömer det mer som att det är en situation mellan honom, att det är olyckligt att den träffar domaren. Kanske.
Är det ju olyckligt också att Kalle Östman i hans korridor där en domare backar ut för att han inte vill vara i vägen för ett Frölunda-byte. Det är ju också på det olyckliga kontot eftersom Kalle Östman har ju inte gjort det medvetet. Det är ändå ett faktum att båda två träffar en domare.
Mm, men har Linus, om vi bara jämför dem, och nu kommer alla som håller på Leksand och så tycker att man är en idiot, men om du bara jämför, Kalle Östman har ju mer tid på att se att det är en domare som är i hans åkväg än att Linus Klasen då crosscheckar Björklöven spelare och att handsken träffar där. Alltså jag hatar att sitta och jämföra de här grejerna, för att det blir liksom hur jag än vilka ord jag än väljer så har man tagit en ställning och folk kan lätt döma en och tycka att man är en idiot, vilket jag har i grunden noll problem, för det vet jag att det kan vara ibland. Men jag tycker att tre matcher är för hårt. Med det sagt så borde Kalle Östman kunna liksom sett honom. Ja, och kanske gjort en annan åkväg. Men att de kolliderar upp med handsken. Och skulle det vara så att man upplever att det här har skett tidigare med Kalle Östman, då har man ju faktiskt ett nät där man kan... Du, Kalle, nu har vi sett att du krockar med linjedom. Ajo, fy fan, säger Kalle. Herregud, alltså jag visste inte vad jag skulle ta vägen där. Och jag sa till linjedomaren direkt efter... bla bla bla. Så. Och ser man då att det sker vid upprepade tillfällen, då är det så här, du, nu åker du på en avstängning. Men här är det ju faktiskt så att det är en situation där du får galna konsekvenser, och jag återkommer till det. Mantas Armalis, som avslutade Olli Palvas kanske till och med karriär, han fick en match mer än vad Kalle Östman för. Det ser ju alla, till och med Leksands fans, det är orimligt.
Nu ska vi inte bli för långdragna i det här, men behöver vi förändra den här regeln till nästa säsong för att vi ska få någon form mer av enighet i det, så att vi slipper hålla på och diskutera det? För det verkar ju som sagt som att ingen egentligen vill att det ska vara så här många långa avstängningar för det.
Nummer ett, ingen vill åka på en domare. Det sker väldigt, väldigt sällan medvetet. Vi har fler straff i SHL och Hockeyallsvenskan än någonsin på det här, skulle jag vilja säga. Och har det blivit bättre? Har det blivit bättre den här säsongen av att vi drog liksom ifrån tårna på Albin Lundin där tidigt? Har det blivit bättre?
Nej, det har det ju inte.
Nej,
det känns som att vi har ju fler dumma pååkningar än någonsin den här säsongen.
Ja, exakt. Och har det varit medvetna? Ja, det var Toppings där som crosscheckade domaren. Den kan man ju säga då, liksom, när han var i Västerås, det var Toppings där. Den kan man ju säga, den är ju oförsvarbar. Sen finns det ju andra som har sagt, där borde spelarna kunna gjort annorlunda. Men vi hela tiden utgår från att spelaren borde kunna gjort annorlunda. Jag längtar till den spelaren som skriver in i sin försvarstal till disciplinnämnden: jag skiter fullständigt i att svara, för ni skiter ändå i vad jag svarar. Alltså, disciplinen tar inte beaktning att Kalle Östman säger att jag tittar mot båset och får ögonkontakt med en spelare, för det struntar ju de i. De ser ju situationen, och de finns ju ingen hänsyn tagen till försvararen.
Jag tror att det finns någon spelare här längs med, när man har läst igenom alla dummar som faktiskt har skrivit: det är inte lönt att jag säger någonting, ni får döma vad ni vill.
Ja. Nej, det blir enorma konsekvenser för Leksand, för en i grunden olycklig situation som...
Där Leksand faktiskt är i ett läge där man har många forwards borta också.
Ja, och sen, märker man att spelare medvetet bråkar på domare, ta bort dem, stäng av dem 10, 20, 30 matcher. För det är klart att det är signalvärde neråt i systemet att ser man att de åker på domare, en 10-åring, blir ett dåligt domslut, då kan man åka på domaren. Jag överdriver, men det är klart att SHL och Hockeyallsvenskan, det är någonstans skyltfönstret utåt i försök.
Så som man gjorde med Kasper Gillberg i Vita Hästen till exempel.
Exakt.
Där tog du bort honom under en lång tid. Då ska det ju till sådana bestraffningar. Men du, en sak om Frölunda innan vi går vidare. Albin Sundin, han fick ju mer speltid nu sen Max Lindroth försvann tidigare under säsongen. Han har fortfarande inte fått namn på tröjan.
Nej, jag stör mig på det. Det är slutspelshockey. Så klev han ju in när Tom Nilsson skadade sig i lördags där. Och så åker han runt med nummer 3 utan namn på tröjan. Alltså...
Är det för att skydda Petri Nummelin att det är hans, så att de inte vill sätta namnet på honom?
Alltså, Frölunda är en stor, fin, stolt förening som en spelare som åker runt utan namn på tröjan. Nummer 3, Ronny Sundins grabb. Alltså, klistra om det så behövs. På med namnet pronto. Om inte det sitter på tröjan på måndag kväll, då sitter jag i studion. Då kommer jag rasa. Då har vi en deal på det? Jag kommer skrika rakt ut. Det här är ett krav. På med Sundin. Bokstäverna finns ju redan. Ner med Sundins tröja från taket. På med dem bara. Ja, de möts ju ikväll, just Leksand mot Frölunda i match 6 i Leksand. Men ett lag som har spelat klart för säsongen som vi får ta lite större grepp om, det är ju Linköping som förlorade med 4-0 i matcher. Och sällan har väl 4-0 varit så... orättvist, får vi säga det.
Ja, både Skellefteå och Linköping själva är ju rörande överens om att det var ingen sån serie. Jag tror det var Jonsson Andreas som till och med erkände i intervjun direkt efter matchen att Linköping har nog till och med varit bättre än vad vi har varit i den här matchserien.
Och Linus Söderström var inne på samma sak han också, just kring det här att hur bra de hade varit. Och det är någonting jag har bara noterat i de här matcherna i Linköping, om vi isolerar där publiken, de är tillbaka i Linköping. Det var bra tryck i fredags i då den fjärde matchen, eller torsdags var det, Malmö Dagvill, torsdags i den fjärde matchen.
Och framförallt efter matchen, hur de verkligen hyllar ett lag som precis har åkt ut med 4-0 i matcher. Det var på något sätt: tack laget för det ni har gjort för oss den här säsongen, att ni har gått till ett slutspel efter 5 år av misär. Kanske är hårt ord,
men misär. Sportslig misär. Man får vara försiktig, för att säger man katastrof eller jag skrev avskyvärt i en krönika, och då var det någon som hade att det får man inte skriva liksom. Så att man får tydligen vara försiktig med orden, men det har varit en sportslig misär de senaste åren för Linköping.
Men det har det inte varit den här säsongen, utan Linköping är ju uppe på banan igen.
Ja, och Alexander Lambert undrar lite hur det blir med Lance Boma, Törnqvist som är skadad, Henrik Törnqvist och Taylor Layer. Jag minns inte hur vi uttalade honom, har varit borta så länge, men Tyler eller Taylor.
Och jag Taylor något... Layer tror jag det var, va? Och Nebiolo frågar ju också det. Nu lämnar ju Layer av allt att döma för tyska ligan, och det spekuleras väl lite om Ingolstadt där också. Vad ser ni Linköping fylla den rollen med? Och Layer är väl, han var ju egentligen ett sätt att kanske få Remelli och komma till laget också.
Ja.
Jag tror inte man behöver fylla på högt i laget för Taylor Layers skull, utan där har man kanske plockat in en sån som Hoffbauer längre ner i laget till exempel.
Och Lavner också.
Där det finns potential.
Ja, och Backe Olsen är ju liksom inplockad. Sen om man ska använda honom som center eller ytter. Men
Backe Olsen ska ju spela i Karlskoga nästa säsong. Ja, det är ju skrivet på ett papper. Så att den får du faktiskt räkna bort även om du vill ha in honom.
Ja, men vänta nu när han gör 11 poäng på 4 matcher mot Brynäs och de vinner med 4-0 i matchen mot Brynäs, så ska du se om Linköping är lika benägna och behålla honom där.
Ett papper är ett papper, men visst, jag hör vad du säger.
Det pappret, de har ju fortfarande fram till ett visst datum och bryta det och skriva ett avtal med honom. Alltså, jag vet inte, även om det finns ett papper, så det pappret är fram till mitten på juli. Men skit i det.
Skit i det, eller vad du brukar säga.
Och Daniel Sandström hade lite om det kunde bli en baksmälla för Linköping. Jag tror verkligen inte det, utan jag tror att det kan bli en ny start på någonting. För man, det är liksom, det finns, det är inte så att man har maxat sig själva den här säsongen. Det finns ju saker på att slipa i defensiva spelet. Man har en stomme som man kommer kunna bygga på. Man har en ledarstab som inger trygghet. Jag tror att man har påbörjat någonting. Jag tror inte det behöver vara tal om en baksmälla överhuvudtaget. För Marcus Högberg har varit bra, men han har inte spelat på en nivå i år som han inte kommer kunna göra nästa år. Och jag menar Rätti, han gör sina poäng. Marcus Ljung är en bra tvåvägscenter, alltså du har Remelli kvar, alltså det finns en kontinuitet nu i Linköping, så jag tror på dem framöver också.
Och vi kan väl sluta, i alla fall jag kan ju sluta tänka att Patrick Russell har överträffat sig själv nu, för att nu känns det som han har gjort ett par säsonger, så nu måste det ju vara den nivån han håller.
Ja, men han kan han ge då en målgaranti runt 17 till 21 mål, så är det väldigt bra från en spelare som du kanske inte beräknar vara i första kedjan. Så får du in Nick Shore, det är ändå, det är ett lagbygge som inte är, det är ingen budgetsatsning man gör nästa år heller, och de kommer vara bra.
Och Nick Shore kommer ju absolut inte vara så svag som han faktiskt var i kvalet för HV71. Där var ju han, av toppspelarna i HV, så var han ju definitivt den som var svagast genom hela kvalet.
Och jag kan inte bortse från det här, återgå till det Ellon Fransson som sa att Engsund till Linköping. Om de har haft lite problem med sitt defensiva spel, tänk att ha en vänstersida där med både Engsund och Fantenberg. Då skulle man kunna ha rätt trygga minuter på isen.
Ja, alltså absolut. Det hade varit en jätte... För jag vet ju att man är ute efter Jakob Larsson som har lite relation med Claes Östman. Han känner ju Oscar Fantenberg också. Det är ju Troja-produkter båda två. Och det frågar ju Nebiolo också vilken lönenivå Jakob Larsson skulle landa på. Och det kan jag väl svara att Jakob Larsson är ju en dyr back. Det är alltså mellan 250 och 300 skulle jag tippa på att han landar på. Och då har man ju råd att ta en sån som Engsund istället, som kanske ligger till och med ett segment lägre ner än så. Så att Engsund hade ju varit en superbra värvning, samtidigt som jag ser ändå framför mig att Engsund nog hamnar i Luleå med tanke på den statusen han har. Absolut. Där. Jesper Sellgren viskas lite om Schweiz. Nu ska inte han ersätta Sellgren. Allard är de inte helt nöjda med uppe i Luleå. Och skulle han komma upp till Luleå, kanske skriva på för 2 år, så kanske familjen hade haft lite överseende med det. För det var ju därför de flyttade söderut. För att familjen ville söderut. Nu har de fått känna lite på Västervik, kanske fått landa lite. Hittat någon trygghet där. Jag tror att familjen hade varit fin med att Oskar hade stuckit upp till Luleå. Men vi kan ju slå fast att Oskar Engsund, han kommer inte ha några problem att få ett SHL-kontrakt. Så att det kommer lösa sig för Engsund. Han kommer inte spela allsvensk hockey i Oskarshamn.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Då har vi också passat på att gratulera Skellefteå till en semifinalplats. Men låt oss fokusera lite mer på semifinalerna i SHL här i torsdagens avsnitt. För då vet vi, först då vet vi om det blir Leksand eller Frölunda som Skellefteå kommer ställas mot. Vi vet ju redan nu att Växjö ställs mot Rögle. Men någonting
ja, vi tar
vet...
väl med oss alla de frågorna, för jag har fått väldigt mycket frågor om de semifinalerna. Mm. Och vi dissar inte er där ute, utan vi kommer göra ett rejält uppsnack där.
Men dessförinnan så kommer vi göra ett uppsnack här inför semifinalen i Hockeyallsvenskan. Det är Edvin Sjölin som tycker att vi ska gå igenom semifinalen i Hockeyallsvenskan, och det ska vi såklart göra. Det är ju Brynäs mot Karlskoga och Djurgården mot Mora.
Ja, vi blev blåsta på det där Stockholmsderbyt, men ju mer jag låter de här semifinalerna marinera så... Alltså det ska bli väldigt intressant att se Karlskoga till att börja med här mot Brynäs. Karlskoga är ju ett lag som har gjort en väldigt bra andra halva, och nu har jag inte siffrorna framför mig, men visst är de det andra bästa laget efter Brynäs under andra halvan av säsongen?
Ja, Lars Lindberg sa att de var näst bästa laget i Hockeyallsvenskan efter Lucia, och då behöver inte jag verifiera det med någon annan, då vet jag att det är så. Så att där, för Lars Lindberg slår man inte på fingrarna när det kommer till de här grejerna, och då möts alltså ettan och tvåan under då den andra halvan av grundserien varandra.
Och men var det självklart för Brynäs ändå, nej, att välja Karlskoga?
Det var ju det jag kanske inte tyckte att det var. För Mora har ju haft gett, men jag vet inte status, Ljunggren, men det är ändå första andra centern borta.
Ljunggren snackade vi med folk kring Mora när vi var på Hovet i början på förra veckan, och då fick vi först uppgifter på att han hade en muskelbristning som sa att han skulle vara borta resten av säsongen. Men det slog de bort, och det erkände ju sportchefen också. Vi trodde också att det var det, men vi har fått lite positiva besked. Och det är lite ovanligt att man får lite sådana besked mitt i ett slutspel. Kanske Hockeyallsvenskan som fortfarande kör på det.
Nej, men det blir ju ovissa då. Om vi börjar hänga oss fast lite där med Mora mot Djurgården. Jag gillar ju det jag sett av Djurgården väldigt, väldigt mycket. Och det ska jag säga att jag gör med Mora också. För i de här matcherna mot ett AIK, mot ett bra AIK som inte visserligen riktigt kom upp i kapacitet. Jag tycker de här Truk och Hutchinson, de var inte så bra mot Mora. Men den farten som Mora spelar med, och den här förmågan att alltid på någonstans kunna slå ett underläge. Det finns ingen som räknar med de här mot Djurgården heller. Det är en läskig motståndare, och det målvaktsspelet. Jag hade ju haft Ignace före Andrén i kassen alla dagar i veckan till exempel. Så den farten som Mora har, den är läskig att möta.
Ja, det var ju en liten målvaktsmatch vi målade upp här mellan Bibå och Ignatjev. Och Ignatjev måste väl vara den målvakten som är bäst av de återstående målvakterna i slutspelet nu när Voutilainen också är utslagen.
Ja, absolut. Det är ingen snack. Så att där är ju en faktor som talar för Mora. Men jag, som jag sa, så gillar jag den liksom mixen som har blivit i Djurgården när man haft mycket skador under säsongen, när man har kunnat lyfta upp spelare från egen juniorleden som är så pass bra och sätter då tryck. Man får en skön dynamik lik man hade då med Läcker i Mäki och det här gänget i fjol. Det har man ju delvis fått i år. Kanske inte att Eklund och Linus Eriksson och de är fullt lika bra såklart. Men man har ändå fått spelare som sätter press på de äldre och gör det bra.
Alltså när man pratar om de här 04-orna i Djurgården, visst, de var liksom topp, och innan dess var det Alexander Holtz, och det var allt vad det är. Alltså Djurgårdens ungdomsverksamhet, det går inte att poängtera hur mycket den faktiskt håller Djurgården flytande genom alla år efter år. Det kommer kvitta om de blir kvar i Allsvenskan, så kommer de ju behöva dra ner sin budget. Jag hörde att Ludvig Rensfeldt jobbar de bland annat för att få bort från det avtalet till nästa säsong, och man kommer behöva ta ner sin budget. Men Djurgården kommer alltid att bli att räkna med tanke på att man har så jäkla bra ungdomsverksamhet.
Ja, och det är väl det som någonstans syresätter deras verksamhet nu när man då är Hockeyallsvenskan och har en liksom snävare budget att röra sig vid. Så jag måste säga, jag gillar det jag ser av Djurgården. Jag gillar verkligen Mikael Holmqvist, som jag tycker har vuxit som tränare under säsongen när han tog ansvaret. Och tror han har hittat en förmåga att ha en av- och på-knapp på ett bättre sätt än under inledningen när han tog över. Och för sig bra i media. Vill han få ut ett budskap så får han det. Vill han vara arg, vill han vara mindre återhållsam, så... Nej, han gör det bra. Jag tror han har väldigt stort förtroende. Eller jag vet att han har ett väldigt stort förtroende i gruppen också.
Men åter till frågan där, Brynäs ändå inte valde Mora. Mora gick ju 6 matcher mot AIK medan Karlskoga gick 4, precis som Brynäs. Och då kommer ju de lagen, alltså det laget som vinner av Karlskoga och Brynäs kommer ju ha gått 4 matcher, och så vad de nu går i semifinalen. Medan Djurgården och Mora kommer ha gått lite mer. Tror du att det kommer liksom påverka om Brynäs räknar med att de slår ut Karlskoga kanske hyfsat enkelt 4-1 i matcher eller någonting? Jag tror inte de tänker så, men någonstans kanske tänker lite långsiktigt att de får möta lag som har gått långt både i kvarten och sedan gått långt mot varandra i semifinalen.
Ja, jag tror väl om Brynäs hade fått hoppas, hade de rimligtvis hoppats på att AIK hade gått vidare istället för Mora där, så att Djurgården och AIK hade verkligen fått tagit ut musten både fysiskt och även mental kamp där. Men Brynäs tror jag, de är ändå så pass självsäkra så att Brynäs ska bara fokusera på sitt eget. Vad som händer med andra lag och huruvida de är 4 eller 7 matcher. Brynäs är det bästa laget, alltså det bästa laget på pappret. Och här blir det ju framförallt för Karlskoga. De måste nypa 1 av 2 matcher i Gävle. Nu när det här är upplägget. 2 raka torsk, då är det 4-0 eller 4-1 i matcher.
Och sen så ska vi lägga in en annan sak när det gäller Brynäs också. De har ju tappat Simon Robertson och de har ju då tappat Linus Ölund under de första 3 matcherna. Och just det pekar ju också på att de måste nypa 1 av de 2 första matcherna i Gävle. För att då blir Brynäs lite, lite tunnare när man har tappat 2 spelare som ändå har varit gjutna på de 3 första kedjorna i slutspelet.
Ja, och Karlskogas chans är väl lite att leva upp till myten om sig själva lite. Att vara grisiga och spela fysiskt. Försöka komma åt Brynäs-spelaren. Det ska jag väl säga. Det är en enorm nyckel för dem. Annars kommer det bli 4-0, 4-1 i matcher. För det är en högre kvalitet på Brynäs. Det går inte att sticka under stol med. Karlskoga har gjort det svinbra. Men jag återkommer till det. 1 av 2 matcher måste man vinna under nuvarande upplägg när Brynäs har 2 raka hemmamatcher, annars blir det för tufft.
Eskil Backe-Ulsen måste ju också fortsätta sin superform. Han har gjort 13 poäng på 7 matcher i slutspelet. Han måste ju fortsatt vara ledande. Men jag tänkte på det. Hur många forwards i Karlskogas topp 3-linor eller i hela laget egentligen hade gått in i Brynäs första 3 kedjor? Hade varit Backe-Ulsen kanske, Plato kanske.
Ja, Plato, ja, det beror helt på vilken roll de får liksom i laget där. Eller, alltså jag förstår roll, men alltså, är du en defensiv pjäs i en tredje kedja? Men Plato hade jag gärna sett i ett kanske till och med SHL-lag nästa år. Jag gillar verkligen honom och det han har gjort i Karlskoga i år.
Han har haft ganska blekt slutspel måste vi ju faktiskt säga också. Ja, han har gjort en poäng i slutspelet.
En poäng, men Otto Stenberg, han har ju fått det liksom, när det har varit Backe Olsson där, och det har ju liksom, han har ju hamnat lite längre ner där, men Plato är en spelare som, jag bedömer inte honom bara efter poäng, utan han är ju en sån som gör ett jäkla bra jobb hela tiden.
Men på tal om Otto Stenberg där, är det inte dags för honom att hitta någonting annat till nästa säsong och ta det sista steget mot NHL och inte vara kvar i Frölunda, för det känns inte som att det finns någon riktig plats för honom i Frölunda framöver.
Han är född 05. Det kan ju hända väldigt, väldigt mycket under en sommar. Så att det är för tidigt att räkna ut det. Men den här utlåningen som har blivit eller varit för honom i Karlskoga har varit så extremt nyttig. Så det ska bli intressant att se. Men det skulle ju kunna vara som så att han kanske hade behövt flytta till en annan. För att det finns ju ändå mycket talangfulla spelare med Hasa. Om du har Edström kvar. Han konkurrerar ju kanske inte med Born på det sättet. Men det är en del unga spelare som kanske ligger lite före i pipen. Sen kan det ju hända, som jag var inne på, väldigt mycket under en sommar när du är så pass ung.
Nej, men så är det. Men jag hade kunnat tänka mig att något av de sämre SHL-lagen hade kunnat ha stora möjligheter att ge en sån som Otto Stenberg en framträdande roll och få spela powerplay även i SHL. För jag tycker han har visat här i Karlskoga hur bra han är, och det har ju alla vetat. Det är ju en jättetalang i grund
Absolut.
Och botten.
Och hade inte Oskarshamn åkt ut så hade vi suttit och sagt att perfekt spelare att gå till Oskarshamn och ta nästa kliv. Så att, men det är klart att om det inte blir Frölunda så kanske det blir en annan SHL-klubb där det är lite mindre konkurrens mot en garanti att kom hit och du får en mer framträdande roll.
Ja, jag kan ju säga Modo, Malmö, vad som helst egentligen. Ja. Så av lag av den digniteten. Jag vet inte om HV kanske skulle må bra av att ha en sån kille. Och nu ska väl de i sig ha Fisk och Möllgård som styr ena powerplay. De kanske inte kan ha 0-5 även i andra powerplay som styr upp det.
Nej, det är precis. Det kanske inte blir dem. Men du, vi återgår lite till de här semifinalserierna. Om du ska tippa Djurgården mot Mora matcher.
Jag tippar mot Djurgården mot Björklöven och jag fortsätter faktiskt på det spelet. Jag tror Mora norpar den med 4-3
Nej,
matcher faktiskt.
Det. Ja. Nej,
men alltså det är ju 50-50 läge känns det. Kanske lite fördel för Djurgården från start med tanke på vad de har för kapacitet i laget. Men jag tycker Mora har någonting väldigt spännande och en bra målvakt, så ja, jag tror att de kan nypa den faktiskt.
Jag tror det blir 4-1 i matchen till Djurgården. De tar de här 2 första matcherna, sen nyper de 1 av 2 i Mora och så avgör de då på hemmaplan i match 5. Så 4-1 säger jag till 4-1 säger till Djurgården. Och låt mig då börja på...
Hur många rätt har du haft på dina 4-1-tippningar hittills i slutspelet?
Jag hade 4-1 till Färjestad mot Rögle till exempel. Sen ska jag inte säga så mycket mer än så. Men jag tippade att Skellefteå skulle gå vidare med... Vad var det? 4-1 i matcher och gick med 4-0. Och jag tippade att Växjö skulle vinna dock med 4-3. Och jag trippade att Frölunda skulle vinna med 4-3. Så att, eller inte helt ute och cyklar, men sett till matchantal så är jag ju fel ute såklart.
Ja, så är det. Jag tippade att HV skulle vinna med 4-1 i matcher också, tror jag, mot Oskarshamn.
Men jag tror då, om vi Brynäs där... Lite tråkigt att det blir 4-1 i matcher, men jag vill ju ha långa serier. Men jag säger det att Brynäs, det är, de har växlat upp nu. I en semifinal så tror jag att de blir för bra för Karlskoga helt enkelt.
Så det blir lite samma utveckling du tror i den matchen. Man vinner de två första hemmamatcherna och norpar en av bortamatcherna och städar av det på hemmaplan då.
Ja, exakt så. Och det är ju, jag trycker på det. Men nuvarande då upplägg så blir det ju så tydligt när man vinner sina två hemmamatcher. Då räcker det med, om man säger så, eller räcker, då ska det andra laget vinna 4 av 5 matcher. Och det gör man inte. På andra sidan, Mora vann 4 raka mot AIK efter 2-0, så att jag ska inte räkna ut dem. Men 4-1 till Brynäs, vad säger du om den serien?
Ja, nej, men jag är väl lite inne på den linjen också, att Brynäs är ju ett bra, mycket bättre lag. Och det, jag menar, vi kan sätta en forward i hela Karlskoga som vi tror kanske hade gått in på Brynäs 4 första kedjor. Det säger ju ganska mycket ändå vilket djup Brynäs har laget, även om man har tappat Simon Robertson och Linus Ölund då är avstängd. Så jag tror också att den, ja, det skulle kunna till och med bli 4-0. Men jag hoppas för seriens skull att Karlskoga norpar en i Gävle, för då tror jag det kan gå till en 6-7 matcher faktiskt om vi får den utvecklingen på grejerna.
Ja, för sådana här helvetes dagar som vi har tvingats genomlida idag söndag vill vi inte vara med om igen. Det är ingen hockey. Det är alltså ingen hockey.
Nej, men det är ju allsvensk fotboll. Man får ju se Alexander Axén på TV. Ja, bara det. Han är ju inte Axén. Är inte det din polar från Simortiden också?
Jo, jag gillar honom jättemycket. Kan vi bara stanna upp där? Jag hörde på sociala medier snurret i inlägg där. Vi ska inte prata fotboll, men jag ska bara avsluta. Han sa något i stil med att till och med min mamma hade kunnat coachat Malmö och de hade vunnit.
Ja, jag tror till och med morsan hade klarat det eller något sånt, på sin Örebro-dialekt.
Och folk blev folk blev så arga, för det var inget hån mot Henrik Rydström som då är tränare för Malmö.
Nej, absolut inte.
Det var ju en hyllning
till laget ju, att man har ett sånt maskineri. Tack. Som man faktiskt Tack. Har. Och till och med du och jag hade faktiskt kunnat leda det där laget till ett allsvenskt guld.
Ja, okej. Okay. Ja, det vet jag. Axéns mamma är nog bättre än mig på coacha fotboll. Men folk var ju så arga och Axén var den största, vad det nu var, allting så. Men det var ju en hyllning till laget och det var ju inget hån till Henrik Rydström. Det var ju mer en hyllning till laget. Men,
ja, 100%. Och jag måste säga att jag gillar Alexander Axén. Han är en behållning när man inte ser hockey på sommar och in på hösten där. Jag tycker Alexander Axén är en grym expert. Jag måste bara få det till protokollet också.
Och vet du vad han har för hobby vid sidan av fotbollen?
Ja, han kastar väl dart, va?
Ja, extremt intresserad av dart. Och vill ni höra mer om det så vet jag att han var med i Sporthuset här i senaste avsnittet. Det är alltid en behållning att lyssna på. Men du, vi hörs väl igen på torsdag helt enkelt. Och då lovar vi att prata upp semifinalerna i SHL. För då vet vi lite mer vilka som möts och då känns det mer aktuellt.
Ja, vi kommer att höras på torsdag igen. Men fram till dess så tänker jag, nu ska jag agera lite reklampelare här också. Lyfta upp ett erbjudande vi har fått från vår chef Pontus Wenmo. Det är faktiskt ett jättebra erbjudande för de som vill prenumerera på Expressen Premium. Där man fyller i expressen.se/Sanni och Svensson. Då får man de första 3 månaderna för 19 kronor. Sen är det 99 kronor, 3 månader på det. Och sen går man på det ordinarie priset 199 kronor. Och det kommer innebära, eftersom vi sänder försäsongshockeyn på Expressen i sommar, så kan man få försäsongshockeyn för, ja, det blir 99 spänn då i sommar. Och sen så väljer man själv om man vill gå vidare med premiummaterialet efter det. Förhoppningsvis har vi gjort ett så bra jobb under sommaren som man vill ha det. Så gå in på expressen.se/Sanni och Svensson så tar ni del av erbjudandet.
Vet du vad jag ska säga nu?
Nej.
Skynda och fynda.
Kan du inte säga det lite mer genuint som du sa det då?
Jag kommer inte ens ihåg hur det var, men den där rullade för
skynda
mycket.
Och skynda och fynda.
Ja, tack på er allesammans. Skynda och fynda, så hörs vi igen på torsdag. Ha det bra, hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.